Hej, jag är en syndare från Knivsta och jag heter Alex. Jesus sa det till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Står det i Markus evangeliet, första kapitlet. Jag ska göra er till människofiskare, står det. Det står inte, du ska göra dig själv till människofiskare. Det står inte, du ska bli människofiskare. Det står, jag, Jesus Kristus, ska göra er till människofiskare. Jag tänkte prata en del om fiske idag. Det ligger mig varmt om hjärtat. Det är ingen livslögn. Jag är uppvuxen på Kattegatt. Jag gick inte i förskola utan jag var med min pappa Viking. Ja, han heter faktiskt så och han är yrkesfiskare. Idag 73 år gammal. Jag älskar såklart referenserna då till fiskeri i evangelierna. Så det blir lätt så. Men hej, jag heter Alex och jag är alkoholist också. Hej, jag kom till de varma rummen för lite mer än 8 år sedan och fick nåden att bli nykter. Så när jag läser Bibeln, när jag tar del av evangelierna, så drar jag ju också paralleller, precis som jag drar paralleller till yrkesfiske, så drar jag också paralleller till våran litteratur, tolvstegslitteraturen. Så när jag får en sån här inbjudan så blir jag ju glad som en spelman såklart, för att jag är på hemmaplan. Lite grann i alla fall. Men nu ska jag ju då prata en del om det sjätte och sjunde steget. Tidigare talare här talade om de bortglömda stegen. Det sägs det ibland i de varma rummen att det är det. Och de kanske är bortglömda då för att i vissa av tolvstegsprogrammet, anonyma alkoholister, så läser man litteraturen så är det ju ganska lite som står. I själva boken. Men när jag kopplar samman de 12 stegen med min kristna tro och just det här med att Jesus, han ska göra mig till människofiskare, då blir det sjätte och sjunde steget helt avgörande. Och varför blir det då helt avgörande? Ja, då måste jag nog nästan hoppa fram lite till det 12:e steget. För vad står det där? Det 12:e steget lyder ju, alltså det är samma innebörd oavsett vad det är för 12-stegsgemenskap, oavsett om det är anonyma alkoholister eller vuxna barn, ACA eller SLAA för sexberoende. När vi som resultatet av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter, står det. Det står inte, vilket jag skulle kunna tro, det är helt logiskt och rimligt, i alla fall i min värld. När jag gjort de här stegen så kommer jag få vara nykter. Jag behöver inte dricka alkohol. Håll dig nykter. Det står inte, utan det står att jag ska föra budskapet vidare som en konsekvens av mitt andliga uppvaknande. Det står det. Står ingenting om alkohol eller sexberoende eller medberoende. Så. Och då tänker jag att sjätte och sjunde steget, min egen erfarenhet är ju att det är helt avgörande. Då om vi går tillbaka till Bibeln och till evangelierna, vad händer då med de som blir Jesus lärjungar, de första lärjungarna som är lite kreti och pleti folk? Vad är det de får uppleva, vad är det de får göra när de följer med Jesus? För några säger ju då ja, det är ett erbjudande och de hänger på. Ja, de får uppleva under. Det får de göra. De får ta del av Jesus budskap i bergspredikan, i saligprisningen och så. Det får de göra. Men kanske framför allt så sätts deras tro gång på gång på gång på prov. Och det är ju någonstans det sjätte steget. Det är att tilltron till Gud, så som jag uppfattar honom i Jesus Kristus, att den sätts på prov. Jag har fått ett löfte. Jag har fått ett löfte att jag kan få ett andligt uppvaknande. Och jag fick det till mig att meningen med mitt liv kommer vara att föra budskapet vidare. Tror jag på det? Jag har som kristen också fått Guds nåd i ryggen. Det är redan klart, så att säga. Jag har Guds nåd. Jesus håller på mig som syndare. Men allt annat då? Tack för tidigare delning. Kan det vara så att jag är om jag fortfarande är i mina karaktärsdefekter, om jag fortfarande är i en massa fördomar, massa dömanden, att Jesus, Gud, han vill bryta in, men jag är så självupptagen och dömande att jag inte märker det. Kan det vara så? Jag vet inte, jag har inga svar, men jag har upplevt, min egen upplevelse är att det har varit så. Som sagt, när man får ta del av vår fantastiska bibel, så är det ju så att när Jesus har lämnat scenen på det sättet, han har ju inte lämnat scenen, han är fortfarande med oss, han närvarar. Men när Jesus har stigit upp till sin fader, så byggs ju vår kyrka. Och det är ju de som har följt Jesus, som har fått erbjudandet från början, som lägger grunden till det. Och när man tar del av det som står i de böcker och brev som kommer efter evangelierna i Bibeln, så är det idag, med hjälp av andra som har gått före, ganska enkelt för mig att se att här finns det saker som absolut går att koppla till det sjätte och sjunde steget. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er, står det i Jakobsbrevet. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter våra synder och renar oss från all rättfärdighet. Går du att läsa i första Johannesbrevet. Det här är ju skrivet efteråt. Nu är jag inte här för att prata kyrkohistoria och bibelhistoria. Jag går på universitetet och känner mig inte trygg att göra det. Man kan prata med andra som kan det. Men det jag vet, eller i alla fall har förstått, att det här är ju skrivet efteråt när kyrkan, liksom för de tidiga kristna. Och så träts det lite exakt när och så. Men det finns några saker kring den här tiden. Dels att det är liksom att det är en ny tid. Och väldigt tydligt är det ju att de här som skriver detta och är verksamma tänker sig att Jesus ska komma tillbaka ganska snart. Det finns också en uppfattning om att man lever vid tidens slut. Och jag tänker att det är ganska mänskligt. Jag har känt många gånger i mitt liv att jag lever vid tidens slut. Så självcentrerad har jag varit i alla fall. Och vad händer då när man upplever att man är vid tidens slut, om det än så är ens eget liv? Två exempel. Nu kommer lite populism här. Jag kan inte låta bli, för jag är en syndare. Om ni tänker er Vallersvik, va? Där är hans kyrka någonstans grunden för den här kyrkan och någonstans grunden för demokratiseringen av Sverige. De första vuxendopen ut i Kattegat. Om ni tänker sydväst, jag är därifrån. Så, ja. Jag är från Åsa som är lite norr om där. Om ni tänker lite sydväst ut i Kattegat så ligger Fladens fyr. Fladens fyr. I början av 2000-talet så var jag och pappa, vi fiskade makrill på nätterna, sommarnätter, ute vid Fladens fyr. Och när vi makrillfiske kan man göra på lite olika sätt. Men det vi gjorde, vi fiskade makrill med garn och hade ett makrillgarn på ungefär 100 meter fastbundet i akten. Och det tror jag en del av er i alla fall förstår, att då kan man liksom inte köra utan man ligger och driver. Och där låg vi och då hade vi lagt upp det så, farsan och jag, att vi sov i skift. Och det här är ute i en farled på Kattegat. Och en natt då, när vi är ute där en sommarnatt, det är stjärnklar himmel, det är helt stilla, det är så vackert det bara kan bli. Pappa ligger och sover, skeppshunden Turbo är med också. Och så kommer en färja åkandes mot oss. Nästan filmiskt så här efterhand. Dun, dun, dun. Jag står i hytten, jag är 17 år gammal och tittar, den kommer liksom så. Dun, 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 dun. Det är nästan som att liksom hajen musiken. Men det är nattradion. Jag minns två låtar som spelas under den här tiden. Det är Life is a Roller Coaster med Ronan Keating och Landet vi föddes i av Thomas Andersson Vi. Och jag försöker väcka pappa. Pappa, pappa. Han sover. Som typen bara yrkesfiskare kan göra. Det är en viss typ av sömn. Han sover. Och Turbo blir nervös och springer ut på däck och allt möjligt. Och jag skarvar om jag säger att färjan är liksom precis och så svänger den. Men pappa vaknar inte förrän färjan har passerat och svallet kommer. Då går pappa ut och så säger han saker som jag inte ska säga i en kyrka. När jag stod där efter ett tag och försökte väcka pappa och jag insåg att pappa inte vaknade, då blev det är fel att säga att jag blev likgiltig, jag blev lugn. Ja, det är vad det är. Man kan göra massa olika tolkningar av det här. Jag tänker att så här i efterhand att den här färjan, den såg ju oss hela tiden. Det var lanternor på båten. Det var en upplevelse jag hade att snart är det slut. Och jag var i en ganska trygg miljö för mig under stjärnhimlen. Pappa var med. Skeppshunden Turbo som jag såg som min lillebror var med. Vi var på mitt älskade Kattegat. Jag hade ett lugn, jag hade en frid. Ett gäng år senare så ska vi lite närmare. Vi åker till Gamla stan. 20 december 2015 var jag förhoppningsvis för sista gången full. Det var en julfest på stiftelsen Expo där jag var vice vd. Och som vanligt så gjorde jag bort mig och det grövsta. Och ja, jag vaknar upp där på kontoret och alla har dratt dagen därpå. Åker hem till Knivsta. Är full av skam och skuld. Men någonting händer som gör att jag ringer till en bekant som hade blivit nykter genom de 12 stegen. Jag kommer i kontakt med en annan människa som blir min sponsor. Jag kommer till de varma rummen. Och till skillnad från en del av mina vänner, så, och jag var inte ateist, så när jag ser att det står Gud på väggarna så blir jag jättetrygg. Jag bara, yes, Gud! Ja, det är ju det här, ja. Ja, bra. Det här tar jag rygg på. Men jag är ju alkoholist, va? Så jag vill ju ha snabba lösningar. Jag har funnit Gud, wow! Jag går på möte varje dag den julhelgen och mellandagarna. Sen kommer jag tillbaka till jobbet. Vi hade anställt två nya personer, kommer jag ihåg. Jag samlade den enheten som jag var ansvarig för. Så säger jag till dem: jag har funnit Jesus och slutat dricka. Nu går det inte att komma hit och vara bakfull längre. För jag har funnit Gud. Och jag trodde på riktigt att det skulle fungera. Om jag bara säger att jag har funnit Gud så löser sig allting. Jag blev inte kvar på den arbetsplatsen jättelänge efter det. För då, apropå steg 6 och steg 7, mina karaktärsdefekter, de blev ännu värre i den tidiga nykterheten. Min dåvarande hustru sa till mig att ett av våra gräl, att du är värre nu än när du var aktiv i sjukdomen. Min gränslöshet, mitt dömande, min intolerans löpte fullständigt amok, och det spelade ingen roll. Alltså, jag har en HBK-tröja på mig. Jag tycker Halmstad bollklubb är ett bra fotbollslag, men det är inte min religion. Men i ärlighetens namn var ju min gudstro, det var ungefär som att hålla på ett fotbollslag eller rösta på ett visst politiskt parti i ett val. Jag hade inte släppt in Jesus för att göra mig till människofiskare. Jag hade tagit Jesus som en attiralj. Jag har många vänner, vill jag säga, som har varit med om helt fantastiska mirakel. Där det har hänt saker som är helt oförklarliga, och där det är uppenbart att Gud har brutit in. Men det här med mellanmänskliga relationer, att faktiskt be om ursäkt och försöka ställa saker till rätta, det är ett arbete jag måste göra själv, tillsammans med Gud, med Guds nåd i ryggen. Och steg 6 och 7, det är att förbereda mig för det. För jag är, och det här är min egen vittnesbörd, jag är helt övertygad om att jag skulle kunna springa in och gömma mig i en kyrka och bli fanatiker och projicera ut en massa dynga på andra människor och bli en ännu mer intolerant människa än vad jag var när jag var aktiv alkoholist. Jag är helt övertygad om det. Jag är helt övertygad om att jag skulle, precis som jag gjort i nu då, söka mig till teologiska institutionen i Uppsala och bli tokduktig på kyrkohistoria och rabbla bibeltexter hit och dit på ett sätt jag inte kan göra idag och gå all in i det. Men vara en fruktansvärd pappa. Helt gå upp i det här, men inte vara närvarande förälder, närvarande fästman, närvarande kompis. Steg 6 och 7, det hjälper mig att vara närmare den människofiskare som jag tror att Jesus vill göra mig till. För det står ju i Romarbrevet: håll fred med alla människor så långt det är möjligt, och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, så säger Herren. Det är inte upp till mig. Att vilja vara människofiskare, det är att någonstans leva i balansen att Jesus ska utföra jobbet, men jag behöver också göra en del. Låt mig avsluta med helige Franciscus bön. Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Låt mig bringa kärlek där hatet råder. Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts. Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder. Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. Låt mig bringa tro där tvivlet råder. Låt mig bringa hopp där misströstan råder. Låt mig bringa ljus där mörkret råder. Låt mig bringa glädje där sorgen råder. Och mästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket söka att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten. Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet. Amen.